Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, söndagen den 14 juni 2020. Temat för söndagen är Vårt dop. I gudstjänsten kommer Per-Erik Bernspång att predika. Olga och Svetlana Smytski kommer att sjunga och spela. Gunvor Jonsson läser bibeltexten. Per-Erik leder bönestunden och spelar trumpet. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, vill nu först läsa ett ingångsord från Romarbrevet, det 6:e kapitlet. Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom, för att också vi ska leva i ett nytt liv, så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.
Hör din röst och sjung lovsång till vår kung. Vi vår hyllning ger, det är vår Messias vi tillber. Han är kungars kung. Hör din röst och sjung lovsång till vår kung. Vi vår hyllning ger, det är vår Messias vi tillber. Han är kungars kung. Sjung halleluja, sjung halleluja, sjung halleluja till vår kung. Sjung halleluja, sjung halleluja, sjung halleluja. Lovsång till vår kung. Vi vår hyllning ger, det är vår Messias vi tillber. Han är kungars kung. Sjung halleluja, sjung halleluja, sjung halleluja till vår kung.
Jag läser evangelietexten från Matteus 3, verserna 11 och 12, i Jesu namn. Johannes döparen sa: jag döper er med vatten för omvändelsens skull. Men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Han har kastskåven i handen och ska rensa den tröskade säden och samla vetet i sina lador. Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar. Livets Gud, tack för att du genom dopet förenar oss med Kristus i hans död och uppståndelse. Hjälp oss att dag för dag leva i vårt dop och mogna i tron på dig. Tack att du vill möta med oss alla när vi nu får lyssna till sången och förkunnelsen. Du vet hur var och en har det, och tack att du vill ge oss mod och glädje. Amen.
Thank you. Tack himmelske far för att vi får samlas till gudstjänst och tack för att vi får förmedla ditt ord till människor som lyssnar vid datorn eller vid radioapparaten. Tack för att du vill göra ordet levande för var och en som lyssnar. Låt din ande verka i oss. Påverka oss, påverka våra liv. Så att vi är beredda att göra vad ditt ord säger. Amen. Vi hörde här i inledningen att temat idag är vårt dop. Men jag har bytt lite grann. Nästa söndag så är temat den högstes profet. Och då handlar det om Johannes Döparen, och evangelietexten som Gunvor läste handlade ju också om Johannes Döparen. Den högstes profet. När det står så i vår evangeliebok så är högste skriven med stor bokstav. Den högstes profet, om vi skulle vara svensk grammatik så skulle högste stå med liten bokstav. Men det är så tydligt vem det handlar om, den högste, att det är Gud själv det handlar om. Och så skriver man med stor bokstav. Den högstes profet. Det finns anledning att lyssna till budskapet om honom och budskapet han förmedlar. Lukas evangelium börjar med hur Gud sänder sin ängel Gabriel till Zacharias, Johannes döparens pappa. Han är i templet och där när han ska tända rökelseoffret så får han se en syn. Zacharias blev förskräckt vid synen och greps av fruktan, men ängeln sa till honom: "Var inte rädd, Zacharias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli din glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför Herren. Vin och starka drycker ska han inte dricka och han ska bli uppfylld av den heliga ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge det trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett." Ängeln lovar Zacharias att han och Elisabet, äldre personer, äntligen ska få en son. De hade bett om och drömt om i hela livet. Och nu tänkte de att nu är det för sent, nu är vi för gamla. Men för Gud är inget omöjligt. Och så kommer ängeln och talar om att nu ska de få en son. Och inte vilken son som helst. Han ska bli stor och gå före Messias för att förbereda folket på Messias som skulle komma. Elisabet, Zacharias fru, hon blir gravid. Och så småningom föds Johannes, och vid omskärelsen när Johannes är 8 dagar så får han sitt namn, Johannes, det namn som ängeln hade sagt till Zacharias. Och så läser vi från vers 67 i Lukas 1. Hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sa. Och så läser jag vers 76 också. "Och du barn ska kallas den högstes profet, för du ska gå före Herren och bana väg för honom." Zacharias uppfylls av den heliga ande och profeterar att Johannes ska gå före och bana väg för Messias. Och så fortsätter jag och läser från det 3:e kapitlet i Lukas. Och då har Johannes blivit vuxen. "I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes landsförst i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitislandet och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas. Det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom, huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga inom er, vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt i roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade dem, den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta och de frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem, kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom, och vad ska vi göra? Han svarade dem, pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöjer med er lön. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans, jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Han har sin kastskovel i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanade han folket och förkunnade evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias och för allt annat ont som han hade gjort. Då la Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. Guds ord kom till Johannes, läste jag. Och han känner, nu är det dags. Redan som foster blev han uppfylld av den heliga ande, står det. Och sen har han vistats i öken och så kommer Gud och talar till honom. Talar om för honom vad han ska säga för att förbereda folket för Messias. Han samlar också lärjungar omkring sig, förstår vi. Åtminstone två av de lärjungarna blev sedan Jesu lärjungar. Andreas och förmodligen lärjungen Johannes. Han står inte namngiven, men förmodligen var det han som omnämns också. Och på så vis så får vi se hur Johannes förbereder folket för den som skulle komma. Senare, när de som är kvar som Johannes lärjungar säger till Johannes att alla kommer till Jesus nu, den som du döpte. Och då säger Johannes, det är som det ska vara. Han växer till och jag blir mindre. Och ändå så är det något alldeles speciellt. Den högstes profet. Och det var inget enkelt budskap han predikade. För det första så kan man ju tycka att han är nästan oförskämd när han kallar de som kommer till honom huggormsyngel. Men han ville visa att de hade inget eget att komma med, de var tvungna att omvända sig. Och att omvändelsen inte bara handlade om någonting till det yttre, utan att det verkligen skulle märkas i deras liv. Det räckte inte att de tillhörde utvalda folket, Abrahams barn, utan de behövde omvända sig direkt till Gud, var och en. Och så drabbas de av Johannes döparens budskap. Den heliga ande är med budskapet och påverkar dem. Och så undrar de, ja, men vad ska vi göra? Det är inte alldeles enkelt att ändra sin livsstil. Det är inte alldeles enkelt att från en dag till en annan börja leva annorlunda. Och så undrar de, vad ska vi då göra? Och så säger Johannes någonting som har gått igenom hela Bibeln, ända från första Mosebok och framåt. Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Tvärs igenom hela Bibeln går budskapet: har du mer än du behöver så ska du dela med dig. Och vi kan tycka att två klädesplagg, det är väl inte så mycket. Vi har mycket mer allihopa. Och vi får säkert ha lite mer också. Men vad det handlar om är att du och jag, vi kan inte leva i överflöd som kristna och samtidigt se att människor runt omkring oss lider nöd. Då kallas du och jag att hjälpa till. Och så var det också viktigt vad tullindrivare och soldater skulle göra. Tvärs igenom hela Bibeln så går också budskapet hur man inte skulle ta mutor eller ge mutor. Hur man skulle leva rättfärdigt och följa de regler som fanns. Och så blir det väldigt tydligt att alltihopa det här, hur du och jag lever i vardagslivet, visar egentligen vem vi tror på och vem vi vill följa. Johannes, han var en märklig person på många sätt. Och egentligen kan man undra hur folk kunde tro att han var Messias. Därför att när sen Jesus kommer och på ett sätt är lite annorlunda men samtidigt också lever i enkelhet, ja, då vill de inte alls se att han är Messias. Men ändå händer det någonting omkring Johannes döparen som gör att folk börjar fundera: kan det vara Messias? Messias skulle ju upprätta Davids rike, men Johannes döparen är så udda att folk börjar fundera: kan det ändå vara han som skulle komma? Det har inte varit någon profet på flera hundra år, och så undrar man: är det han? Och så får Johannes tala om: nej, det är inte jag som är Messias. Han kommer efter mig. Det är också fascinerande att se hur olika delar av Bibeln hänger ihop. I vers 16 här så säger Johannes om sig själv: det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han insåg hur enkel han var jämfört med Messias som skulle komma. Han var sen före honom, men han var i egen blick inte någonting egentligen. Han var inte värd att böja sig ner och lösa upp Jesus sandaler. Och ändå så säger Jesus om Johannes döparen i Lukas 7 kapitel, när Johannes döparen har blivit fängslad och så sänder han några lärjungar till Jesus för att fråga: är du verkligen Messias? Och Jesus säger till Johannes lärjungar: gå tillbaka och berätta vad ni ser. Då kommer Johannes att bli övertygad. Men sen talar Jesus om Johannes i Lukas 7, vers 26 och 28. Vad gick ni ut för att se? En profet? Ja, jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig, och han ska bereda vägen för dig. Jag säger er, bland dem som föds av kvinnor finns ingen större än Johannes, men den minste i Guds rike är större än han. När Jesus talar om den minste i Guds rike så talar han om sig själv. Men han säger att Johannes är den största född bland kvinnor. Och ändå så säger Johannes: jag är inte värd att lösa upp Messias sandalremmar. Det är proportionerna. Och ändå så är det profeterat inte bara om Jesus, det finns många profetior, utan det är också profeterat om han som skulle gå före. Redan i Jesaja, 700 år innan det händer, så har Gud profeterat genom Jesaja att det ska komma en som ska gå före. Och så blir det då väldigt viktigt, om det är en så stor person, en så viktig person i historien, den största av kvinnor född, då finns det all anledning för dig och mig att ta vara på det budskap han förmedlar. Det blir också väldigt tydligt hur Jesus knyter an till det budskapet på så vis att han går för att bli döpt av Johannes. Och på så vis så hänger Bibeln ihop på många sätt och i många bottnar. Och samtidigt som Johannes skulle gå före Messias så finns också det gudomliga evighetsperspektivet med. I Johannes evangelium, första kapitlet och vers 29 och 30, så står det, och då är det Johannes döparen som det handlar om: nästa dag såg han Jesus komma och han sa: se Guds lam som tar bort världens synd. Det var om honom jag sa: efter mig kommer en man som är före mig, för han var till före mig. Efter mig kommer en som var före mig. Han fanns till före mig. Biologiskt mänskligt så var Johannes döparen ett halvår äldre än Jesus. Han kom före och gick före. Och samtidigt så är Johannes döparen så medveten om att Jesus fanns långt innan, ja, av evighet. Långt innan han föddes i Betlehem. Och så kunde han säga att efter mig kommer en som fanns före mig. För Johannes var det tydligt. Och så säger Johannes: se Guds lam som tar bort världens synd. Och samtidigt som Johannes säger hur vi ska leva människa och människa emellan, så är ändå det allra väsentligaste som Johannes säger: se Guds lam som tar bort världens synd. Och så får du och jag komma och be om förlåtelse för det du och jag har gjort fel. Jesus vill ta bort din och min synd. Allt det som du och jag har misslyckats med. Och så handlar det om att komma med vår synd till Jesus och att lyssna på vad Johannes säger om hur du och jag ska leva med varandra. Tack himmelske far för att du sände Johannes. Och tack för det vittnesbörd han förmedlade och att vi har det i vår bibel. Herre, hjälp oss att leva så i samklang med varandra som ditt ord säger. Och tack framför allt Jesus Kristus att du är Guds lam som tar bort världens synd. Mina synder och de som lyssnar, deras synder som vi vill bekänna inför dig. Tack för att du vill förlåta, ta bort synd. Amen.
Jag ser hur du ensam och modlös satt dig ner i en kamp du inte orkar kämpa mer. Om du inte förfaller i Jesu armar, i vems armar ska du då falla i? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. Din väg har krävt allt, och i stormarnas land har du famlat efter en skyddande hand. Om du inte finner ro i Jesu armar, i vems armar ska du då finna ro? Han går aldrig förbi dig, han vill för evigt vara din. För evigt vara din. En smärta som bränner sönder din kropp, i din svaghet ser du inget hopp. Om du inte kan bli hel i Jesu armar, i vems armar ska du då bli hel?
Tack himmelske far för din omsorg om oss människor. Tack för att du omsluter oss på alla sidor. Herre, nu ser du den situation som råder i vårt land och ut över hela världen. Du ser människor som kämpar för sitt liv. Du ser människor som sörjer anhöriga som har dött. Du ser oro för vad som kan hända framåt. Herre, tack för att du vill möta oss där vi är. Tack för att du vill ge oss din frid och din trygghet. Herre, hjälp oss att ta till oss de ord du sa till dina lärjungar. Känn ingen oro, tappa inte modet. Låt oss kunna möta varje dag med mod ifrån dig själv. Så här får vi innesluta alla våra bönämnen, allmänna och personliga, i den bön du har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00, men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något bönämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Till vår gudstjänst hör också erbjudandet om att få vara med och ge. Vår församling är i behov av ditt offrande Så vi tackar på förhand för att du vill swisha in din gåva på nummer 123 288 5804 eller sätta in på bankgiro 310 21 34. Alternativt kan du förmedla den via någon person som du känner. Tack för din gåva.